Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Jeg er Anders Vads, chefredaktør på lederstof.dk og din vært her på podcasten. Indtil i dag har jeg interviewet 68 topchefer om de største beslutninger i deres karriere. I dag gør jeg præcis det samme, men dagens topchef er ikke dansker. Det er Velux's øverste direktør Lars Pettersson, og han kommer fra Sverige. Derfor stiller jeg spørgsmål på dansk, og selvom Lars Pettersson er en flink mand, der forsøger at bruge en del danske ord, svarer han mestendels på svensk. Prøv at give det et lyt. Det er ikke så slemt, og jeg lover, det bliver interessant, så god fornøjelse. Værsgo. Lars Pettersson, hvad er den vigtigste beslutning, du har taget i din karriere?
Det vigtigste beslutningen jeg tagit i min karriere, det var når jeg var 25 år gammal og jeg tog beslutet at lämna ett fast arbete i Sverige och ta ett arbete i Schweiz som jag slet ikke förstod vad det innebar.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vads, chefredaktør på lederstof.dk.
Dagens gæst er Lars Pettersson. Han starter sin ingeniørkarriere i Sverige, men allerede som 25-årig begynder hans internationale lederkarriere, da han rejser til Schweiz med sin gravide kone for at forfølge et job der. I 2015 ender han i Danmark, og i dag er han CEO i Velux. Hør, hvad Lars Pettersson har lært af at arbejde sammen med det, som han betegner som alpha males, og hvilke konsekvenser det har haft for hans familie at arbejde meget internationalt i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
Lars Pettersson, hvad karakteriserer dig som leder?
Altså, egentlig synes jeg, det er svårt at selv karakterisere mig selv, men jeg synes i alle fald for alle ledere, det er vigtigt at man er interesseret af andre mennesker. Og jeg synes, at det er vigtigt at man har en god dømmekraft. Det synes jeg nu er det måske det to vigtigste ting. Jeg håber, at folk rundt omkring mig mærker, at jeg er interesseret af dem, og så at de synes, at jeg har god dømmekraft.
Hvordan giver det sig til udtryk, at du har det?
Altså, interesset for andre mennesker håber jeg, at man mærker, fordi at jeg investerer tid med dem, jeg forsøger at forstå deres drivkræfter. Og for mig er ledelse ikke at lede ens med alle mennesker, utan man skal tilpasse sig til mennesken man leder, men også den situationen den människan. Så min mentala bild av ledarskap är mer en harpa. Man ska inte bara kunna drumbeat och spela på den här drum all the time, utan man ska verkligen tillpassa sin ledarskap efter den individen du leder, eller den gruppen, och den situation de befinner sig. Jag bara tar ett exempel. Alltså, många leder individer efter vad de tror är gott för den individen, men det beror, visst den individen står för en ny utfordring, så behöver de en viss typ av ledarskap, måske lite mer handkraftigt där man hjälper dem. Och visst de står för en utfordring de har gjort 100 gånger, så behöver de något helt annat. Och jag tror att som ledare så ska man verkligen se till att man har många, många verktyg i sin verktygskasse. Så att man kan tillpassa sig till den situationen. Då får du bäst ut av dina kollegor och ditt team.
Du har ju en international karriere. Du er født og opvokset i Sverige, ja, som lytterne måske kan høre, ja, men har også arbejdet i udlandet, som du sagde til at starte med, i Schweiz, og nu de seneste år i Danmark. Ja. Hvad betyder det for det menneske og den leder, du er blevet?
Altså, jeg tror egentlig, det startede redan fra min far. Han arbejdede internationalt, og så kom han hjem med stories fra Irak og Rusland på den tiden, og så videre. Så det skapade, det är också en del av min nyskärhet att jag syns Sverige är lite kedligt och jag syns Danmark är mycket mer spännande och Schweiz och Frankrike där också arbetat och bott med min familj syns jag också är mycket mer spännande. Så det skapar ett genuint intresse när jag varit ute i världen oavsett om det är Indonesien eller om det är på Jylland att ställa öppna spörsmål och förstå vad är viktigt här nu. Ja. Så det är nog mer en hållning jag har till världen, att jag vill se lite var vägarna tar slut.
Tar du
forskellige kompetencer med fra de forskellige steder, du har været?
Det håber jeg, at jeg gør. Jeg håber, at jeg lærer någonting av alla människor jag möter, de kulturer jag möter. Selvfølgelig har jeg noget med mig fra min svenske bakgrund. Selvfølgelig, även om jeg synes Sverige killigt, så er det jo ändå der, jeg er född. Og jeg tror definitivt, hvis jeg skal peka på någonting, så i Schweiz er man meget, meget grundliga og meget med hårdarbejdende faktiskt. Og om man ser til detaljerna, om man kvalitet betyder något. Hvis jeg bare tar några goda exempel på sånt som faktiskt, jag menar, är viktigt i Schweiz. Og det har jeg haft nytta av hela min karriär, att jag lærte mig någonting där om disciplin och grundlighet och så vidare. Det kan också bli lite kedligt selvfølgelig, men det är bara för att ge ett par exempel. I Frankrike har man en helt annan ledarstil. Man är också med i detaljerna. Och det ger ofta en extremt stor clash med det nordiska, oavsett om det är danskt eller svenskt, där man hellre är mer målinrättad och mindre i detaljer. Men en del detaljer är ju viktiga. The devil is in the details, som man säger. Och så det jag tar med mig från Frankrike, det är att ha styr på de detaljer som verkligen betyder någonting. Och inte bara arbeta uppe på helikopternivå, utan kunna gå ner i detaljerna visst är nödvändigt. Vad tar jag så med mig från Danmark? Alltså det danska samhället, nu har jag arbetat här år och år. Och själv om jag talar riktigt dålig dansk, så känner jag mig ändå mer grounded här nu än i Sverige. Och det danska, det är mer direkt och det är mer öppet och man kan och det är också mer humoristiskt. Så man kan verkligen vara sig själv i Danmark. Man kan verkligen ta ut svängarna. Det finns gott om plats både uppåt och i sidan. Det är min uppfattning om Danmark. Och just det att man kan vara lite mer direkt och gör att det går starkt i danskt näringsliv. Ibland går det för starkt. Men jag ser hellre att det går för starkt och så får man korrigera. En motsatsen att man har någon diskussionsklubb och så kommer man inte vidare. Det syns jag är förfärligt. Så på något sätt så har jag en god match med det danska moden och leda, som jag uppfattar det.
Allerede et år efter du er færdiguddannet civilingeniør, så træffer du den her beslutning om at flytte til Schweiz efter et job, som du ikke rigtig ved, hvad er med din gravide kæreste. Kan du igen prøve at fortælle, hvad det er, som får dig til at træffe den beslutning? Det lyder jo sådan ret voldsomt at opgive det gode, sikre liv for noget, man ikke ved, hvad er.
Ja, og det er jo et godt spørgsmål, og jeg tænker, at det er, skal man være ærlig, så er det en blanding af en vis opportunisme. Jeg tænkte trots allt, det här kan leda till något bättre än det jag har idag. Och då ser jag uppsidan mer än jag ser nedsidan. Jag ser möjligheten mer än jag ser risiko. Det är inte så att jag inte ser risiko, för då tror jag man kan bli reckless. Jag tror inte man ska leda en stor organisation hvis man bara ser uppsidan och inte några nedsidan. Men jag har i grunden en optimistisk eller optimistisk tillgång till livet, och det var väl det som ledde mig till att ta den här, jag såg en uppsida helt enkelt. Och jag tänkte, okej, den går jag efter.
Är det också karakteristiskt för den måde du leder på, att du är risikovillig?
Jag menar att jag är risikovillig så med min egen person. Det vill säga, hvis jag tar en förkert beslutning så kommer jag få ta ansvar för det. Och hvis den är stor nog så får man ta det ultimativa ansvaret, och det har jag det fint med. Jag vill inte riskera verksamheten. Det gör jag varje. Men jag kan riskera mig själv eller mitt eget omdöme. För jag vill gärna mina kollegor göra det också. Jag vill hellre ha kollegor runt omkring mig som tör ta en beslutning. Jag brukar säga rather a speeding ticket than a parking ticket. Men det menar jag bara, hvis man tar en beslutning eller man tar ett initiativ på det rätta grundlaget och så går det lite fel. Okej, fine. Då lär man sig någonting. Så kommer man vidare. Det är inte så farligt för en verksamhet. Men en parking ticket, det är när man sitter och väntar på att en kollega ska lösa det. Eller måske löser det sig själv. Eller så bara procrastinate. Man tör inte ta en beslut. Det är mycket mer farligt för en verksamhet. Problemet med stora verksamheter är att man ser felbeslutningarna. Men man ser icke-beslutningarna. Visst, det ger mening. Det är svårt att följa upp på icke-beslutningar. men de er i min optik meget fordelere for en virksomhed end de dårlige beslutninger.
Du flyttede rigtig meget rundt i verden for at følge dit arbejde.
Ja.
Jeg tænker, at det også må have haft en pris for din familie.
Ja. Ja, for man tænker, hvad det indebød for mig, så er det en fantastisk mulighed at træffe intelligente mennesker, arbejde sammen i flere lande, se ting og arbejde på verdens liksom, ekte problemet sammen med andre. Det er jo fantastisk for mig. Men hvis man kigger, hvad det indebød for familien, og specielt for min kone, og sen har hun flyttet med mig 4 gange, og vi liksom bytt land, og vi har flyttet rundt på grund af mitt arbejde. Og hun har støttet mig det. Jeg skulle faktisk sige, at Annika er stadigvæk min bedste ven, heldigvis. Hun har støttet mig under hele den resan, og prioriteret ned sine egne behov for mine behov, og for familiens behov, og været der for børnen, når jeg ikke var der, for man reser meget, og man arbejder meget, alt for meget. Og det innebär ju något negativt för familjen och sådana, så tror jag det är för de flesta. Men Annika, hon har varit i stand att kompensera för det genom att vara där för hela familjen. Och det har gjort att jag har 2 fantastiska vuxna barn idag. Så de har det mega fint och det är verkligen tacknämlig för mot Annika, för det är faktiskt hon som har gjort det. Även om det alltid har varit viktigt för mig, så har jag inte alltid varit där fysiskt, och det är viktigt. Så det är bara ett stort tack till Annika för att hon har accepterat den rollen, och det har inte alltid varit lätt, för hon har också en egen yrkesliv, en egen karriär, och har då liksom valt att prioritera den lägen än vad vi har prioriterat min karriär. Och det tror jag man glömmer ibland att tala om i talarsätta, för det är teamwork hvis man ska få en familj att veka. Och utan henne, och jag tror heller inte jag har orkat, alltså rent fysiskt, om inte jag har fått den stötten och den hjälpen som jag har fått på resan. För det är lite av en elitsport trots allt, och alltid vara på topp i den här typen av roller.
Och du säger att det är din kone som gör det för dig och för jeres familj. Tänker du över också att göra något för henne?
Ja, alltså, jag prövar ju verkligen att stötta henne när hon vill göra val, och jag har blivit mycket bättre till att lyssna in till vad hon egentligen vill. Så när hon ville bo i Sverige så bodde vi i Sverige, och när hon ville flytta till Danmark så flyttade vi till Danmark, och vi har det supergott i Danmark. Heldigvis älskar hon Köpenhamn som är en fet by, så vi har det gott idag. Men jag vill bara inrymma att tidigare i min karriär så prioriterade jag arbetet allt för högt, och jag är bara heldig att jag stadigvæk har en familj som är där, för hvis man gör den prioriteringen så tar man en hög risiko, menar jag. Och det priset hade inte varit beredd att betala. Och det visar bara hur lätt att bli fångad i sitt arbete. Det tror jag många kan uppleva.
Har du själv någon konkret tillfälle var du har upptäckt lite för sent att nu är jag simpelthen för mycket väck?
Ja, alltså jag har verkligen suttit där och tänkt man ska ta flyget till Paris mitt i sommarferien, och ja, det kan låta som en lille uppoffring. Det är bara ingen annan som gör det i vännekretsen eller i familjen. Så alla andra är någon annanstans, de är med sina familjer. Eller visst, det är en stor helg och sen är man inte där, utan man sitter med någon acquisition case på julafton eller midsommarafton som är heligt för svenskar. Så det har jag ju, och man känner ju hela kroppen att man gör en märklig prioritering som egentligen går på tvärs med ens värdier. Så prövar man givetvis justera och leva igens med sina egna värderingar. Men det är något av en ständig kamp, må jag säga.
Vad har dina barn sagt till dig undervejs?
Alltså, mina barn har varit, som vuxna så har jag verkligen öppnat världen med bägge 2 utomlands. Och på något sätt har man visat dem att världen är en möjlighet. Den ena är i Frankrike, den andra är i US. Så de har verkligen embrace. Så de har faktiskt varit mycket stöttande och förstående. Men det är också det, för Annika har lagt den tiden då med dem. Så hon har ju varit den som har varit när hon kom hem från skolan. Det har inte varit mig. Så därför har ju helheten vekat. Men det är ju på grund av Annika som helheten har vekat.
Vill du önska för dina barn att de får ett arbete eller ett liv där de arbetar lika mycket som du har gjort och som du gör?
Nej, det vill jag faktiskt inte. Jag önskar för dem att de gör sina egna val. Och att de går all in för det som de älskar. Och det kan ju innebära att man periodvis arbetar hårt när man går all in för det man älskar att göra. Så jag vill att de live their passions, men helt ärligt så hoppar jag att de är förnuftigare än vad jag var när jag var en ung man och gör lite klokare val faktiskt.
Hur ofta fortryder du att du har valt det liv med allt det arbete och de omkostningar?
Alltså jag har ingen dålig samvittighet när det gäller mina barn, men jag har en dålig samvittighet men när det gäller Annika och min kona, att jag liksom vill så hårt prioriterat efter min resa istället för våras resa. Jag är inte den som förtryder, jag försöker justera. Jag försöker verkligen justera här och nu och framöver istället för att gå och liksom tänka på det som har varit. Men helt ärligt så har jag en dålig samvittighet för att man helt enkelt inte vattar när man borde ha vattar.
Skiller hon det någon gång ut?
Annika är rätt frisk, så hon är, jag får direkt feedback. Och det är gott, för då har man en tydlig dialog. Så hon är inte den som inte säger vad hon tycker, hon säger vad hon tycker. Så får man ta dialogen, det är gott. Men, och sen har hon gjort det någon gång under resan och sagt, håll upp nu Lars, hvis du inte tar rätt val här så är det inte vi två. Och så justerar man, men det är ändå lätt att bli fångad i den här, för man lever sin dröm, man lever sin passion, lätt att bli fångad.
Har du varit tätt på?
Ja, det tror jag har varit tätt på. Men, och därför tror jag det är viktigt att vara ärlig om det, att det är otroligt viktigt att ha en familj visst man vill. It's a marathon, right? Alltså den här typen av arbete är ju ingen sprint som man ska hålla i långa. Och då är det också extremt viktigt att man har goda relationer runt omkring sig. Och man är rädd om sin familj och de som betyder något för en, vem du nu är. Vänner eller familj, men att man är rädd om dem. För de är också viktiga och för att man ska klara det i det långa loppet.
Tilbage til de store beslutninger. Du har selv fortalt om et tidspunkt, og nu behøver jeg ikke at sætte navne og firmaer på det, hvor du har en mellemlederrolle og har en chef over dig, som du ikke trives sammen med. Kan du fortælle om situationen, og hvad den betød for den, du er blevet i dag?
Situationen var, at jeg var ansvarlig for en ret stor virksomhed, 1200 mand og stor omsætning, og det var meget competitive, så vi gjorde det sådan set godt, syntes jeg og teamet. Og den her chefen jeg havde, han var ikke tilgængelig, han interesserede sig ikke for vores virksomhed. Så det var ikke så, at vi havde nødvendigvis en dårlig relation, vi havde måske ingen relation, eller en meget lille relation. Og jeg stolt, og jeg syntes, vi gjorde det godt som team. Jeg gjorde heller ikke så meget for, så det var begge sider, må man sige. Och jag tänker bara det kan vara intressant för någon som lyssnar på det här. Måske kan man, har man befunnit sig i samma sida. Vad gör man så? Jag syns faktiskt man som ansatt eller som mellanledare har ett ansvar också att sköta relationen uppåt. Jag lärde mig i alla fall någonting om stakeholder. Det räcker inte att du har ett gott team, ett gott håll att du levererar. Du måste också fundera på vad har du för människor runt omkring dig. Vem är din ledare? Och vad är de olika stakeholders runt omkring dig? Och att visst man verkligen vill lyckas i sin utveckling som ledare, så måste man också bygga relationer. Du behöver inte li alla människor du arbetar samman med. Men visst du väljer att bli, så måste du ha en relation med dem på en eller annan mål. Visst de är viktiga för dig och det du vill åstadkomma med ditt team. Så på den korta banan så gjorde jag det jag kunde för att ringa han på fredag eftermiddag och spara vad han går det och informera vad han gick för oss och liksom göra vad jag kunde för att bygga relationer. Men på den lite längre banan så valde jag faktiskt att vote with my feet och gå till en annan firma. För jag syns det var svårt att utveckla verksamheten utan att ha en god relation med den som gav mig uppdraget, så att säga.
Men är det inte en fara som i verkligheten ser är en position som den du är i nu som CEO med utrolig mange ansatte under. Der er jo tusindvis, og de vil altså givetvis alle sammen helst være bedste venner med dig, fordi det er rart at få feedback fra sin chef, og du har ikke timer nok til at give det. Mm. Så hvordan sikrer man sig, at der er den relation, som så bristede i dit tilfælde, men som mange andre også har brug for, når man er lederen?
Ja, altså jag är ingen rutinemänniska, men ibland är det gott med rutiner. Right? Så boka one-to-one utan i din agenda och den andra personens agenda. Oavsett om det är uppåt eller neråt. Då, vi ska tala klarspråk. Så man har möjligheten att snacka samman också när det går gott. Så att säga. För risikon annars att man snackar bara om det som går. Alltså du har en stor beslutning att ta eller det har gått skit eller en kunde är sur. Då talar du nog med alla chefer. Men du talar inte när det går gott och så håller du inte varandra informerad visst ni inte har en god relation eller visst ni inte kan liva varandra. Så rent lagpraktiskt så bokar jag helt enkelt både med mitt team och med min ledare, visst de inte begär det, i det här fallet med chairman. Se till att vi har i vår agenda ett möte där vi talar också när det går gott.
Också när det inte är något att tala om.
Ja, yeah, det är det alltid. Man kan alltid tala om teamet eller man kan alltid tala om möjligheter. Visst man inte talar om problem. Right? Så det finns alltid något att tala om. Man kan också bara höra efter varandra när andra har det. Right?
Kan du ge ett exempel på något som har varit viktigt som du har uppdagat på en 1-1 som der egentlig ikke var nogen grund til at have, hvis man kun kigger på, hvad der var vigtigt på agendaen?
Ja, det har jeg har eksempel på det, fordi når folk kommer til en 1-1, så taler de ofte om det som går godt, og sine projekter, sine initiativ. Og det er fint, og det forsøger man gå lidt stærkt igennem. Og sen præcis innan de skal gå ud gennem døren, eller så slipper de ofte garden lidt, hvis de har en gard, hvis ni kan følge med. Og så siger de noget mere spontant, og då kan det ofte komme meget interessante ting. Og rent konkret skal jeg huske en gang, når en kollega fortalte mig, at han var bang for sin egen hälsa, at han var beredd at blive utbränd, som man siger på svensk, så överbelastad. Og virkelig bang for det. Og det er ikke så let for alle män i vår ålder at fortælle en annan man, i alle fall. Så det fångade vi oss, kunde vi göra något åt, vi kunde lösa det, han är stadigväck i en bra position, men vi gjorde några justeringar. Det är bara glad att jag fångade. Men det finns andra där man kanske talar om vad man talar om projekt som går gott och så det sista som kommer är, men jag är lite bang för det här projektet, så det kan också vara rent business-akt, eller den här kunden. Det kommer någonting där på slutet som är mer intressant och som man då kan använda till att lösa det istället för att det försvinner. Skapa ett större problem.
I ledelse med vilje bærer vi alltid vores hovedpersoner, og det er jo dig, Dahl, Lars Pettersson, om at tage noget med, som siger noget om den som menneske og som leder. Kan du prøve at beskrive det du har taget med?
Ja, altså jeg tog med en fodbold, fordi og det er en fodbold med verdensmål, UN Sustainability Goals. Og den symboliserer vel lidt den jeg er. For det første så ser jeg mig stadigvæk som en lagspelare som jeg var når jeg spelade fodbold. Jeg spelade fodbold i Sverige og Schweiz på låg nivå. Jeg er ikke nogen stor talang i fodbold. Jeg har meget vilje, og jeg vil gerne vinde kampen, og jeg var ret stor, men jeg er ikke god. Men jeg kan godt lide den følelsen og prøve at vinde en kamp sammen. Jeg elsker det. Og det var altid nogen anden, som var bedst på at score goals, right? Og helt ærligt, så er det stadigvæk en drivkraft for mig at skabe vinder tillsammans med andra. Man vinner alene är superkedligt. Vem ska man fira med? Och, you know. Men hvis man vinner tillsammans med andra människor så har man någon att fira med. Och vinna kan ju betyda många ting. Det kan handla om att överträffa sina egna förväntningar eller någon annans förväntningar. Eller göra något som ingen annan har gjort förut. Men det är bara viktigt för mig. Det är en god drivkraft för mig. Sen att det är världens mål. Det handlar lite mer om att senare i min karriär så har jag insett att bara vara en football player är det meningsfullt? Det kan man ju ställa spörsmålstegn. Så nu är det viktigt för att det jag gör att det ger mening. Att man är en del av den lösningen på världens problem och inte en del av problemet i sig. Så i min senare del av min karriär så har jag fokuserat mig på helt bevisst och både välja uppdrag som där kan man dela lösningen. Och leda på målet så att jag är en del av lösningen. Så jag är inte en del av problemet. Det kan ju handla om diversitet eller handla om miljö eller andra utfordringar som världen har idag. Så jag tycker den symboliserar faktiskt rimligt gott med både den jag är och den jag vill bli. Det är måske lite aspirational. Sen har jag också smitt en fotboll ut i publikum en gång på en stor konferens och kickat den till en annan kollega. Det är också min, you know, risk or the crazy side of myself, att det är inte så många som gör. Men det gjorde jag så, för det, ja, det hade jag någon poäng med då. Jag syns det gav mening då, just då. Men det, så det ger mig lite god energi att kicka på en fotboll och tänka på, ja, tänka på den jag är egentligen och var jag kommer ifrån.
Og som du fortæller, så er der jo billeder af en række af de her FN-verdensmål på den her fodbold, og du fortæller selv, at det er vigtigt for dig at have et højere formål også med det, du laver på jobbet. Hvornår opstod det? Havde du sådan et aha-moment, hvor gamle Lars gik på arbejde, fordi han ville selv have en karriere og tjene nogle penge til nu, hvor man også ser på den måde, som her Velux jo brander sig på at være med til at ville gøre noget, gøre verden til et bedre sted. Hvornår opstod lysten til, at det skulle også være sådan globalt formålsfuldt?
Altså jeg tror ikke, det kom fra en dag til en anden, men det er jo rigtigt nok. Altså, i min unge dag så ville jeg vinde kampen og ha show på arbejdet, men jeg ville også tjene nogle penger og liksom kunne danne mig et bedre liv. Og sen någonstans så, nu er jeg ansledig der, jeg behøver ikke det længere, jeg behøver ikke arbejde for at have et godt liv, så det blir, då det blir mer eller mindre 100% at det skal være show, men det skal også være meningsfullt, annars så gør vi noget annet. Men jeg har et godt eksempel faktisk på når det, jeg havde en R&D-medarbejder, som meget velutbannet, PhD-level, som jeg havde en liten prestation for några kollegor, og så talte om hvad vi skal gøre for at vækse os, så kom han frem bak efter så. Varför ska vi växa? Varför ska vi växa som verksamhet? Jo, för det är viktigt för vår fortlevnad. För hvis vi inte växer, vi var inte de största i vår bransch. Så hvis vi inte växer så kommer vi inte kunna konkurrera. Vi kommer inte kunna ta de investeringar i bärduktighet eller digitalisering. Och så. Det är faktiskt viktigt för oss att vi växer. För vår överlevnad. Och han var sån fact-based. Han sa, okej, det ger mening. Men varför är det viktigt att vi överlever? Och det spörsmålet tror jag hade provocerat rätt många faktiskt. För selvfølgelig är det alltså, det. Okay, det är en verksamhet som är 100 år gammal. Men istället för att bli provocerad av något så säger jag okej. Men jag syns det är viktigt att vi överlever för vi är på den goda sidan av världen. Okej. Okay. Varför är vi? Varför säger du att vi är på den goda sidan? Varför är vi på den goda sidan av världen? Jo, det är vi för att... Och så hade jag i min tycke i alla fall en rimlig förklaring varför vi var på den goda sidan. Det använde jag sen, hade vi någon julefrukost, så använde jag den konversationen till att göra en liten tal. Och jag kände också att jag rammade någonting med mina kollegor. Jag rammade något i mig själv. Det gav mig en extra motivation. Att faktiskt vara en del av lösningen. Jag ska inte sitta här och påstå att det är black and white, right? Men jag vill verkligen, verkligen vara en del av lösningen. Jag vill inte vara en del av problemet. Jag vill inte vara en gammal man som sitter och leder som man alltid har lett för stora företag. Jag vill vara en del av vad som behöver göras för att vi ska finna en bättre mode och interagera i samfundet och så vidare.
Jag tänker det också är en balansgång och det kan vara farligt när man melder det offentligt ut att ja, något av det vi laver är en del av klimalösningen, men jag tar bilen upp till Hørsholm varje morgon och kör den hem igen för att gå på arbete, så där vill alltid vara någon där kan peka på dig och råpa hyckler. Vad tänker du om den balans?
Alltså jag tänker,
vad gör du själv för att ramma det riktiga stället?
Ja, det är supergott. Alltså jag syns att det är ett gott spel. Man ska klara extra bladet testet, right? Hvis du ser någonting så ska du klara också. Så nu kör jag elbil på arbetet och det har jag gjort i 3 år. Jag var inte den första, men jag är slet inte den sista heller. Det finns många som talar om vad svårt det är med infrastruktur i Danmark, vilket ju är lite av en undskyldning. Det är ju sant. Det är nämnt att köra elbil i Danmark. Så. Det är bara ett exempel, men jag spisade också vegetariskt i frukosten här. Inte för att jag är vegetarian, men för att det ger mindre belastning att göra det när man kan göra det och när man vill göra det. Jag kan gott förstå att du blir nödd till att agera på den måde du talar. Så hvis du talar så blir du nödd till att agera annorledes. Så du blir nödd till att justera ditt adfärd hvis du har ett fokert adfärd också. Du kan inte tala på en måde och göra något annat. Dina kollegor kommer förstå att du bluffar. Måske förstår inte samfundet det, men dina kollegor, de känner dig dagligdags. De kommer förstå det. Jag kan inte vara den ledaren som ser en sak och gör en annan. Men sen kan man alligevel bli, selv om man gør det samme som man siger, så finns det helt sikkert någon i samfundet som kritiserer det. Men det har jag fint med. Alltså de finns alltid. De som vill se problemet. Okej, fine. Då får man lyssna till det. Och visst det ger mening så får man tillpassa sig. Och visst det inte ger mening så får man välja att ignorera det. Svaret kan inte vara att man blir tyst. Och att vi som ledare eller vi som företag, hvis jag nu representerar industri som en företeelse, industrin kan inte vara tyst. Industrin har en del av lösningen, självföljligt, vilket är hela lösningen på alla problemen. Vi har en del av lösningarna. Det måste vi, man måste ta den personliga risken och våga se det. Själv om man kan riskera att hamna och bli kritiserad för det man ser. Man är ju inte expert. Det talade vi om tidigare. Man är ju inte expert på det hela. Utan man är generalist hvis man har den här typen av arbete. Men man måste alligevel tør se någonting. För annars så sätter man inte rättningen. Då är man inte del av de goda krafterna i samfundet, tänker jag.
Hvor stor en del av ditt arbete som toppchef relaterar sig till, på en eller annan måde till bæredygtighed och till de insatser I gör där?
Det är ett gott spørgsmål och hur man definierar bæredygtighet också. Alltså, det jag prövar göra här på Velux är att vi integrerar vår bæredygtighetsarbete i vårt strategiarbete. Det var inte riktigt på plats så därför så knocklar vi rätt hårt med det Lino och får det på plats. Vi har ett gott sustainability-arbete. Men vi ska bara se till att vi har en plan, vilket tog planen. Men när vi lyckas med det så blir det ju en del av transformeringen, den positiva förändringen av Velux. Och då blir det en mer stor del av det. Så det fyller mer. Det kan bara vara helt ärlig. Men det fyller inte så mycket att tala om det, utan fyller mer om hur gör vi det. Hur gör vi konkret för att gå framåt mot de mer ambitiösa målsättningar vi har. Hur löser vi det? Och det uppstår målkonflikter. Och hur löser man de målkonflikter? Och hur löser man finansieringen? Ja. Men hvis man tittar så brett på det, så fyller det en stor del av min vardag. Men jag syns också att det är god förrättning. Alltså jag syns att kunderna kräver det av oss någonstans. Så kräver de mycket idag så är det vår tanke i alla fall att de kommer kräva det imorgon. Så för att vara gott klädd på för den morgondagen som kommer så är det också god förrättning. Så jag skiljer inte på bärduktighetsarbete och förrättningsarbete. För mig integrerar jag bägge två.
Men kan du ge ett gott exempel på en beslutning du har stått med hvor der sådan sort vidt sagt stod bæredygtig på den ene side og bundlinje på den anden og, ja. Og hvad dine tanker så er.
Hvis man bare taler liksom kortsigtet lønsomhed mod bæredygtighed, så vi højer halten af återvundet material i vores produkter på mange olika områder, og det återvundet material var billigt for 5-10 år siden. Nu er det faktisk dyrere. Altså high quality återvundet material, genbruksmaterial är dyrare än virgin, alltså jungfruligt material. Så det tar vi en extra kost. Och det rammar ju någonstans på bundlinjen. För det vi kan inte fullt ut kompensera mot kunden. Så det är ju en målkompromiss som vi gör. Rent konkret. Men det vi kommer ramma i framtiden, det blir mer konflikter mellan två olika bärduktighetsmål. Och då måste man ha en livscykelmodell eller annat liksom, mer faktabaserat grundlag, då kan du inte ta besluten på värderingarna eller på en tanke om att vi tar en extra kost nu för det kommer bli en god affär på den långa banan. Då du måste välja A mot B, vad är det viktigaste Lino? Och det är nog någonting mer jag ser framför mig än jag ser föran mig. Alltså, jag har inte riktigt varit i den situationen att jag varit nödt att ta den typen av beslut. Bärduktighetsarbetet i många industrier har varit så grundläggande att det har varit relativt nämnt att ta de första skritten. Men på den långa banan så hamnar vi ju mer i målkonflikter. Det vill säga, ska vi prioritera den ena, circularity, eller ska vi prioritera klimateffekten på slutförbrukarna eller klimateffekten embedded i produkten? Och självklart är svaret på det helheten. Men hvordan ser man då helheten och hvordan gör man det på ett upplyst grundlag? Det är intressant. Och då optimerar man helheten på tvärs av hela leveransen, inklusive våra leverantörer, men också inklusive våra kunder. Det får aldrig bli en undskyldning för att inte göra det man ska göra i sin egen bärhäve. Men helt ärligt så har vi den största impakten om vi kan ta med våra leverantörer och våra kunder på och se på helheten. Då måste man måste gå lite på kompromiss någonstans för att kunna lösa det hela.
Och det är, fortæller alle jo, ett superkomplext arbete, för de här scope 3, hur mycket effekt har det man laver där ute i världen, är mycket svårare att regna med. Føler du dig alltid på säker grund när du träffar beslutningar på bæredygtighedsområdet?
Nej, alltså det gör jag väl inte. Men jag tar ju det bästa grundlag vi har. Och så tar vi en beslutning. Lite som vi talade om måske tidigare, som ledare så nödvändigt att ta beslutningar. Du kan heller inte sitta och vänta på det perfekta grundlaget. Utan jag är nyskärig på siffror. Jag är civilingenjör till utdannelsen. Så alltså, jag tar det grundlag vi har. Jag kan gå till livfakta. Visst de finns. Men finns de inte så får man ta det, göra en bedömning och ta beslutningarna livet. Vi ska ju vidare och vi ska ju göra någonting. Så vi kan ju inte sitta och vänta på det perfekta faktagrundlaget. Men samtidigt, om man sagt det, så måste man arbeta benhårt på att få ett bättre grundlag. För när beslutningarna blir mer och mer optimerade i framtiden så måste vi ha bättre grundlag. Annars kommer vi ta fel beslutningar. Och det får inte bli symbol. Vi är ju inte politiker. Vi gör inte symbolhandlingar. Vi ska göra äkta handlingar som förbättrar det vi vill förbättra.
En beslutning du gärna vill fortælla om också är ett spørgsmål om att säga nej till en type ledare. Kan du fortælla vad det är för en beslutning, var den kommer ifrån och vad du har lärt?
Ja, alltså, och det här är måske något som är närmare för andra människor än vad det är för mig, men så jag ger lite bakgrund så är jag lillebror, så att säga, och två äldre systrar, och mitt sätt att hantera världen runt omkring mig är flexibelt och diplomatiskt och liksom lösningsorienterat. Men förr eller senare i din karriär så möter du en viss typ av alfahanna skulle jag kalla det, män som antingen är bara mycket aggressiva och som vill fatta beslutningarna åt dig, eller som är manipulativa. Och måske ska jag göra mig klok på olika diagnoser, men narcissistisk, åtminstone åt det hållet. Eller psykopatisk åt det hållet. Och någonstans i min karriär, så mitt i min karriär så bestämmer jag blir bara nöjd att ta fighten. Att det spelar ingen roll hur aggressiv den som jag sitter mitt emot är, eller hur manipulerande den är. Vis den personen försöker få mig att ta en beslutning eller göra någonting som jag inte menar ska göras, som inte är ens med mina värderingar, så tar jag fighten. Och för att vara helt ärligt så var det inte så nämnt för mig. För jag är den lillebror jag är, så har jag, kan jag åtminstone huska något tillfälle när mina ben har skakat under bordet. Mina ben röstade under bordet. För jag kände mig pressad, men jag stod fast vid min åsikt och jag gjorde inte. Det här behöver inte vara, det kan vara en situation som till exempel att du har en ledare som syns du ska fyra en av dina medarbetare och du syns inte det är en god idé. Och, så det behöver inte vara ting som är helt utanför det normala. Det har också upplevt någonting som är helt utanför det normala, men det kan också vara sånt som är relativt normalt. Men, och som ledare så måste du bara ta fighten för dina värderingar eller för ditt team eller för dig själv. Och det var en resa för mig att nå dit till, och jag är extremt lycklig att jag nådde dit, och nu tar jag alltid fighten. Och det har väl den effekten att för jag gör det så känner folk, så tar de heller mindre risiko med mig, så det uppstår mer sällan nu än vad det gjorde en gång i tiden. Men jag tror det är viktigt att finna en eller annan mode och stand your ground, för det finns många olika människor där ute. Och en del är icke nödvändigtvis på din sida.
Hur spottar man de där destruktiva alfahannar?
Gör man inte det? Alltså, jag vet inte. Alltså, det finns väl de kommer i olika shapes and forms. Du kan inte se det ute på, utan du märker det. Du märker att de går över en gräns. Och så blir du bara nöjd till att markera att nu gick du över en gräns. Det gick okej det du säger. De försöker bestämma över ditt privatliv, eller de försöker få dig att göra något på arbetet som du inte vill göra. Så blir du bara nöjd att säga, den går inte. Det går jag inte med på. Och så får ju de problemet, vad ska de hantera, vad ska de göra så? Selvfølgelig skal man ikke gøre det, hvis man ikke mener det. Man skal ikke ta, det får ikke handle om noget, som ikke er vigtigt for det. For det kan jo bli en stor fight. Men er det vigtigt for det, så skal du gøre det. Jeg synes egentlig ikke, det er så svårt at veta, når någon går over grænsen. Jeg synes, man føler det. Det er mere, at du bliver bare nødt til at reagere på det.
Nu er du jo CEO, så du bestemmer det hele.
Ja.
Hvad hvis man har en alfahan over sig?
Ja. Jamen, hvis man har en alfahan over sig, så synes man, at man skal markere, man skal hjælpe honom at forstå, at det alfahan havde lige i den situation, lige nu, den er ikke acceptabel. Og hvis han då er en, ja, hvis han er en god menneske, så lærer han sig noget af det, så gør han det ikke mere. For han var måske meget stresset. Altså, det kan findes ægte undskyldninger. What do I know? Hvis han er ikke en god menneske, og han bliver ved med at gøre det, så skal man ikke gå någon annanstans. Man skal bare slet ikke blive i den situation. Gå någon annanstans. Hvis du ikke kan ændre på honom eller henne, hvis det nu skulle være en kvinde, selvfølgelig kan det være en kvinde. Hvis du ikke kan ændre på den personen, så må du gå. Du skal ikke blive. Men jeg synes, man skal give feedbacken på en eller anden måde. Og helt ærligt så, det er ikke din beslutning, det er min beslutning. Den tager jeg. Men det kan jo få konsekvens, men det får man ta konsekvenserne i så fall. Men jeg synes, det er vigtigt, at man markerer, hvor grænserne går.
Vi slutter altid ledelse med vilje af med at spørge vores hovedpersoner om, hvad de næste store beslutninger, de står overfor. Hvad er din næste store beslutning?
Altså, jeg er jo lidt sådan som person, at jeg tænker så, det bedste tilfælde at plantere træ, det var for 20 år siden. Det næst bedste er i dag. Altså, så, hvad jeg det mener med, altså, jeg skyder ikke ting på fremtiden, utan hvis jeg synes, et beslut skal tas i dag, så tager jeg det i dag. Så derfor vet jeg ikke rigtigt, hvilke de store beslutninger jeg kommer se i fremtiden. Men vi taler jo lidt om det her nu, så det er meget interessant det der, hvordan optimerer man mellem olika konflikt, olika målsætninger. Altså, på alvor så er det jo people, planet, profit. Og det har verksamheten talat om længe, men det fyller ju meget mere. Så politik og samfund fyller meget mere i min rolle, end jeg har gjort tidligere. Og ikke bare bæreduktighed, utan også people-agendan og vår roll i samfundet. Så jeg tænker, at måske de største beslutninger i fremtiden kommer handle om, hvordan man optimerer det, hvordan tar man de rette beslutninger i det, og hvordan kan man forklare det for alle stakeholders. Alle kan ikke få alt, de vil ha. Så hvordan optimerer du og klarer at kommunicere det til samfundet rundt omkring dig, men alle interessenter, altså dine kunder, dine kolleger, dine ägare og samfundet som sådan. Hvordan tar du et helt beslut og klarer at kommunicere det, så at alle forstår, hvad du er på vej og hvorfor?
Og hvad med dig selv? Du har jo en karriere, hvor du har masser af forskellige jobs bag dig. Skal du blive her altid, eller siger du ja, når IKEA ringer?
Altså, jeg tror, det her er mit sidste operative job på, på den måde. Jeg har en lille sidekick, der hjælper til lidt på CBS, og liksom, utdannet sig kan jeg godt lide. Og ikke fordi, at jeg vil være en gammel mand, som fortæller om unge personer, hvad man skal gøre, utan mere bare for, at det er interessant at tale om unge mennesker. Det er også et sätt for mig at holde mig. Og jeg sitter også på bestyrelse, så det er klart, at det finns den typen av muligheder for mig i fremtiden, tænker jeg. Men jeg tænker, at jeg bliver på Velux, tills vi har funnit den fulla potentialen i Velux.
Tak for det, og tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Tak skal du ha. Tak for, at vi kommer.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen.
Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.